Amen. Varsågod och sätt ner. Tack lovsångsteamet. Ge dem en applåd. Jag får lite flashbacks för jag och Zacke, vi spelar lovsång på KDS-lägret tillsammans. Jag kände mig hedrad att få med på gitarr då. Nice. Hörni, vad roligt att vi är här idag. Och jag är här och du är här. Och som ni hörde, om det är någon som missar, så har vi en bibelläsningsplan vi är inne i just nu. Man hinner ännu ta den, vi är inne i juli just nu, men det finns alltid ny nåd och nya chanser. Och man kan ju haka på från den här dagens datum eller morgondagens datum. Men vi läser Bibeln tillsammans, vi läser igenom Nya Testamentet den här sommaren. En väldigt härlig grej. Någon kan tycka det mycket, någon annan kan tycka att vad bra att jag får lite hjälp att utmanas. Så det är ju roligare att göra saker tillsammans än att göra det ensam. Kan åtminstone en del tycka, jag håller med. Vi har inget specifikt tema den här julimånaden, men jag kommer tala utifrån det som är dagens bibelvers, de kapitel vi har läst i den här bibelläsningsplanen. Det är alltså Johannes 15-17. Och när jag funderar på vad ska man tala idag, vad behöver vi för vår sommar, vad behöver jag själv höra, så tänkte jag först bara, jag behöver något som är enkelt. Vi behöver höra något som är komplett och som är helt och som är enkelt och som handlar om Jesus. Så det blev helt enkelt Jesus. Och då kan man ju fundera på, är det liksom, vad betyder det här? Är det helt enkelt Jesus? Är det liksom, handlar predikan helt enkelt om Jesus? Eller är det helt enkelt Jesus? Är det liksom, ja. Det är helt enkelt Jesus det handlar om i alla fall. Men det är inte alltid så enkelt och ändå så, jag tänker vi krånglar till saker så lätt ganska ofta. Sånt som är lätt så gör vi svårt och sånt som är svårt så försöker vi göra lätt. Vi försöker hitta genvägar, vi försöker hitta sätt att liksom förenkla och skapa liksom stora problem vill vi hitta snabba lösningar på. Och har jag inte mycket pengar och kan köpa något dyrt så vill jag ändå ha tag på det jag inte ens egentligen har råd med och så. Ni vet, i vårt samhälle och i vår värld idag, folk tar snabba lån, man gör allt möjligt för att få något man inte har. Eller skaffa sig något man egentligen inte ens har möjlighet till. Och så tänker jag att hur är det med vår tro? Vi krånglar också till den så lätt. Krånglar vi till den så den blir så svår. Hur är det livet med Jesus? Det är tillräckligt svårt som det är. Vi behöver inte göra det svårare än vad det är. För egentligen är det ganska lätt. Men det svåra är att det är så pass lätt som det är. Och man vågar inte tro på att det är så lätt. Att tron på Jesus är så pass enkel. Som man gör den svår. Man diskvalificerar sig själv. Eller man diskvalificerar någon annan. Eller man börjar ha åsikter eller döma andra. Och så samtidigt vet vi att vad vi själv blir mötta av. Jesus gav sitt liv för oss. Helt oförtjänt. Vi är inte förtjänta av det. Det är helt enkelt Jesus det handlar om. Och vi ska utgå från det här kapitel 15-17. Men jag tycker det var nice att Diana börjar här med kapitel 13. Lärjungarna får sina fötter tvättade vid Jesus. Och någonting blir så omsvängt. Och jag tror jag ganska ofta kommer tillbaka till det när man predikar. Att det är liksom en så upp och ner med en logik. Det stämmer inte. Det fungerar egentligen inte. Men ändå fungerar det. Vi skulle vilja tro att det är lite svårare att komma till Gud. Vi skulle vilja tro att det är lite svårare att bli ren och liksom fri från sina synder. Vi skulle vilja tro att det krävs någonting mer av mig för att få en ny start. Och så säger Jesus att, eller han har inte gjort det så krångligt, utan han har sagt att vi får komma till honom. Han gav sitt liv för oss. Så det är typ det ska handla om idag. Och jag tänker att det kommer vara både trösterikt och utmanande. För så var Jesu budskap. Det gav tröst men det utmanade oss. Det var svårt, men det var enkelt. Och det kommer idag handla om det som egentligen är mina favoritkapitel. Alltså de här, Johannes 13, 14, 15, 16, 17. De är ju otroligt fina. Har du inte läst de här nu igår och idag, läs dem. Läs vad som lärjungarnas förhållningssätt till Jesus när han ska tvätta deras fötter. Och Petrus kan inte acceptera läget. Och samtidigt så börjar Jesus prata om att det jag gör nu så det förstår du inte. Men du kommer fatta det längre fram. Det är så mycket i det här vi bara får lägga in oss själva i. Just nu förstår jag inte men jag kanske kommer. Eller jag kommer förstå det lite längre fram. Och vi måste våga tro att budskapet, evangelium är så pass enkelt. Men det krävs liksom tro så litet som en senapskorn. Vi måste våga bli som ett barn. Vi måste våga liksom, Jesus pratar om att det är svårt för en, lika svårt som en kamel att komma genom ett nålsöga, så svårt är det för en rik att komma in i Guds rike. Han svänger på det. Det gör så krångligt för oss själv. Men Jesus gör det ändå enkelt för oss. Helt enkelt, Jesus. Vad jag gör nu förstår du inte, men längre fram kommer du förstå. Helt enkelt, det är att göra något svårt enkelt. Och vi har tendenser att krångla till, att till och med göra livet omöjligt att leva ibland. Att lägga bördor på oss själva och andra som gör att det knappt är möjligt att leva det liv vi egentligen vill leva. Men så får vi tro kort och gott helt enkelt på Jesus som är vår frälsare och vår Herre. Vi får helt enkelt vara rotade i honom, rotade hos honom i hans församling. Det hörde vi bra om här i inledningen. Och vi får helt enkelt tro på att vi är utvalda av honom. Det talar också Johannes evangeliet 15 om, där Jesus säger att det är han som har utvalt oss. Det är inte vi som har utvalt honom. Men vi behöver helt enkelt bara tro på det, lita på honom. Och så tänker jag på de här tre orden, helt enkelt och Jesus. Och jag vill stanna upp vid de här två första, helt och enkelt. Jag läste en, det kom förbi, man får ju all möjlig så här, artiklar på sina sociala medier och nyhetsrubriker och allt möjligt. Och vissa är ju, den ena är sämre än den andra och de flesta förvånas man över undrat, alltså, vad lever folk för liv idag? Men vad... Man har olika frågor och de skickar in till olika experter som ska svara på allt möjligt. Och så var det någon som frågade så här, som skrev till någon expert att min sambo tjänar mer än mig. Är det rättvist att vi ska dela lika på allt? Okej, okay, och sen, det är en rimlig fråga. Den här frågan har väl många. Och särskilt om man tänker att man har kanske lite tappat greppet om att ett liv i äktenskap eller att överlåta sig till den människa man vill leva med. Det finns en välsignelse där, mycket mer än bara för den som är kristen, tror jag. Det finns en sån trygghet, det finns en sån välsignelse i det. Och här var den rubrik som för mig blev så här, just det. Det är ju ganska krångligt om man liksom har, man vill leva tillsammans, man vill bo tillsammans. Men så har man svårt på hur ska man dela upp allt? Vem har ansvar för vad då? Och så tänker jag på, för Jesus talar väldigt mycket om enhet. Att vi ska vara ett. Och därför vill jag ha med den här. För att det är ju någonting i vår tid, det här med förståelsen av enhet. Och vi har en ganska lång bit att gå. Vi är väldigt upptagna med vad vi själv behöver och vad vi begär. Så vi missar ofta de ursprungliga behoven. När Jesus ber för oss så ber han att vi ska vara ett. Och då handlar det inte om att vi ska vara ett som ett par som vill bo sambo. Ska vara ett. Att de ska försöka dela på allt. Utan han säger något mer. Det finns en, vad ska vi säga? Det är ju ett förbund Gud vill sluta med oss. Gud är en förbundsgud. Han vill ha ett förbund och det är någon slags överenskommelse. Det är inte en överenskommelse som är här idag och borta imorgon. Utan det är något djupare. Och därför fastnade vi i den här rubriken. Och det var ju en problematik som det här paret som hade ett samboförhållande och de skulle försöka dela på allt. Hur skulle de göra? Och så svarade den här personen då som gav svar att den uppgörelse om gemensam ekonomi som du hade tillsammans med din ex-make är vanligt i längre äktenskapsliknande förhållanden. Men det är inte lika självklart i nya relationer som är under uppbyggnad eftersom den med hög lön kanske inte vill skänka bort sitt överskott. Alltså det vi ska inte gå in på det här så djupt, men det var bara ett exempel på att det var liksom, man ska leva tillsammans men ändå inte riktigt. Man ska ha ett gemensamt liv men ändå inte riktigt. Man ska liksom, man vill inte riktigt överlåta sig. Och nu är det här inte, min främsta tanke är inte om just i det här fallet samboförhållande, utan bara hur vi lever vårt liv. Vi vill hela tiden ha en bakdörr öppen. Vi är i vår tid inte särskilt liksom öppna för att överlåta oss. Varken till församlingen, till att ge till tionde som Bibeln talar om, eller till relationer, till vänskap, till den man till och med lever sitt liv med i ett i ett liksom kärleksförhållande. Inte ens där är man beredd att liksom överlåta sig så att man faktiskt kan se till att den andra får vad den behöver. Den ena hade högre lön i det här fallet och den andra hade lägre lön och ändå skulle de dela på alla utgifter. Vad är det för slags förhållande? Vad tråkigt. Och där någonstans ska man försöka ha en, leva i någon slags enhetlig, kärleksfull gemenskap. Lycka till, jag hoppas det går bra för dem. Det gör det säkert. Så min poäng är inte, det här är inte en äktenskapspredikan, men jag tror ju också på äktenskapet. Och det finns en djupare tanke med det av att faktiskt överlåta sig. Om vi tror på församlingen och att tillhöra Kristi kropp, då avgör det om vi också rotar oss i den. Om vi vågar plantera oss i den. Om vi tror på i det här fallet då äktenskapet. På att Gud vill välsigna och ena två människor så att de blir ett. En enhet. Då avgör det om vi överlåter oss i ett äktenskap. Men tendensen är att vi vill ha fördelarna men inte överlåtelsen. Så när Jesus talar om enhet så då betonar han att världen skulle behöva få se den här enheten. Han säger att om världen får se den enhet, om ni är ett, då ska de förstå att ni är mina lärjungar. Om ni är totalt splittrade, då kommer världen inte förstå vem jag är. För Gud är ju inte splittrad. Fader, son och heligande, de är inte i konflikt med varandra. De är ett. Och på samma sätt behöver vi vara ett. En helhet. Någonting helt. Och jag skulle egentligen vilja predika mycket djupare om det här, men jag vet inte jättemycket om det. Men jag tänker att kommande år och höst, jag vill dyka djupare i det här. Vad är det för slags helhet som Jesus kallar oss till? Alltså vi är skapta för. Och sen är det enkla. Fokus på det okomplicerade. Det finns en vacker lovsång som handlar om att Guds kärlek, den är okomplicerad. Mycket av det vi möter är så komplicerat. Men Guds kärlek till oss, den är enkel. Den är okomplicerad. Den gör inte vårt liv svårare. Den gör inte det svårare för mig att älska mig själv. Den gör inte svårare för mig att älska någon annan. Som kanske har andra åsikter, uppfattningar, sätt att leva sitt liv. Hans kärlek gör det lättare för mig att älska någon annan. Det är enkelt. Och vi kan gå tillbaka till kapitel 15 i Johannes evangelie. Egentligen ska predika Johannes 17. Så om inte ni hör mig predika Johannes 17, då kan ni tänka att det här är fortfarande ganska mycket inledning. Men nu är vi Johannes 15. Får se om jag ångrar efteråt att jag ska predika tre hela kapitel. Men jag ska hoppa över det mesta i kapitel 16. Jag tror inte man får göra så, men jag tänker göra det. Okej. Men i kapitel 15 så säger Jesus: förbli i mig, så förblir jag i er. Och på det här, här ser vi en ömsesidighet. Men ändå inte i likhet med att om du är snäll mot mig så är jag snäll mot dig. För det kan ju också vara en ömsesidighet. Om jag är snäll mot Diana så kommer hon säkert vara snäll mot mig. Om jag köper en tårta till Tom så köper han en tårta tillbaka till mig. Nej, det är inte så. Det är inte liksom ett... Ni förstår. Det är inte det Jesus säger. Utan säger: förbli i mig så förblir jag hos er. Han kan inte bli hos oss om inte vi vill bli hos honom. Det går liksom inte. Det är en ömsesidighet. Det går djupare. För Gud är en förbundsgud. Han vill sluta ett förbund. Han vill stå i en ömsesidighet. Och ändå är det som att Gud vädjar till oss. Till vår egen vilja. Vi kan ju inte bli frälsta om inte vi själv vill. Vi kan inte bli döpta om inte vi själv vill. Vi kan inte tro på Jesus om inte vi själv vill. Så Gud vädjar alltid till vår vilja. Och det är också något väldigt enkelt. Jag menar, om en människa inte vill följa Jesus, det går ju inte. Hur mycket du än vill, hur mycket du än ber för dina barn, hur mycket du än önskar att din kompis blir frälst. Men om inte den människan vill ha med Jesus att göra, så går det inte. Och det är hårt och det är ledsamt och det är tungt. Men så är det. Vi kan ta ansvar för vårt eget liv. Så pass enkelt är det. Jesus har sagt åt oss att kom du och följ mig. Världen rusar framåt i full fart och ibland med mål i sikte, men väldigt många gånger utan mål. Vi vet inte riktigt vart utvecklingen går och vi vet inte hur världen ser ut om några år och knappt imorgon. Ändå uppmuntras vi att sträva framåt, att jaga morgondagen som om den till och med vore bättre än nuet. Den dag vi lever just nu. Den stund vi har fått av Guds nåd. Strävan gör att jag utvecklar, att jag jagar, att jag förbättrar, att jag längtar och att jag drömmer. Det som ligger framför kan alltid vara bättre, göra oss lite lyckligare, etc. etc. Vi vill tro att ännu bättre dagar ligger framför. Och att hoppas är sunt. Och det sägs ju att Martin Luther sa att om jag visste att jorden skulle gå under imorgon så skulle jag ändå plantera ett äppelträd idag. Och ganska mycket av det här Jesus talar i Johannes 15. Det är att bli kvar. Men det är inte att lämna kvar i historien, i det som en gång har varit. Utan att leva på något sätt framåt, men hos honom. Han talar om det här att när ni, min far förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Det är lärjungaskap det handlar om. Att bli kvar hos honom, att stanna kvar hos honom. Det står också att min glädje ska vara i er och min glädje ska bli fullkomlig. Om vi ska kunna hoppas på morgondagen så behöver vi på något sätt få tag på glädje här och nu. Vi kan inte tro att allt bara blir bättre sen. Vi måste våga tro att Guds rike är här och nu. Att det stämmer som det står här. Att det här är jag sagt till er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud och blir kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Vi kan ta en bibelställe här. Vi kan hoppa till det andra. Han säger att det är inte vi som har utvalt honom. Utan det är Jesus som har utvalt oss. Och vi ska gå ut och vi ska bära frukt. Och vår frukt ska bestå. Och då ska fadern ge er vad ni ber honom i mitt namn. Och detta befaller er att ni ska älska varandra. På tal om enkelt. Hur svårt är det inte att älska varandra? Och ändå är det som att Jesus, det viktiga han lyfter fram. Det är inte allt möjligt. En krånglig lista på allt vi ska göra. Utan det är den här enkelheten i att bli kvar hos honom. Att rota våra liv hos honom. Och att älska varandra. Och på tal om enhet. För vi kommer strax gå in i Johannes 17 där Jesus talar om det också. Om världen runt oss ska förstå att vi är hans lärjungar. Hur kan vi älska någon som vi inte vill vara ett tillsammans med? Om inte vi vill samlas, fira gudstjänst med människor som är olika oss och lika oss. Som håller med oss och inte håller med oss. Om inte vi kan älska varandra, hur ska vi då kunna vara ett? Han har utvalt oss. Det är inte vi som väljer utan vi blir valda. Jag vet inte hur det är för dig om du någon gång blivit bortvald. Men det här är kontrasten till att bli bortvald. Han väljer. Och så kommer ett löfte till. Johannes 16 och 22. Nu har ni också det svårt. Men jag ska se er igen och då ska era hjärtan glädja. Så ingen ska ta er glädje ifrån er. På tal om helt enkelt Jesus. Det här är ju så komplicerat. För det är någonting vi saknar. Så det är ofta glädje. Djup lycka, även om vi är världens lyckligaste folk. Men vi vet ju det att det finns många brustna hjärtan i världens lyckligaste folk. Det finns en hel mänsklighet i världens lyckligaste folk. En hel befolkning som ändå går med brustna hjärtan. Dag efter dag. Man kanske hoppas på morgondag. Man kanske bygger för framtiden. Man kanske har lyckats med väldigt mycket. Jag tycker ändå om att Jesus bara bejakar det som är just nu. Just nu har ni det också svårt. Vi kan ha det både svårt och ha Jesus. Vi kan vara både glada och kämpa. Vi kan både vara oroade och hoppas. Det är liksom hela tiden ett både och. Men nu har ni det också svårt, men jag ska se er igen och då ska er hjärtan glädja så ingen ska ta er glädje ifrån er. Jag vet inte, några av er var på sommarkonferensen i Ekenäs. Det var härliga dagar, eller Raseborg ska man säga. Raseborg och Ekenäs. Och Steve Molenga som var huvudtalare, han talade om att känna sin tid. Och här säger Jesus också att det kommer en tid och den är redan här. När ni ska skingras åt var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Någonstans i det här att veta att vi får lida här. Det kan vara svåra tider. Det kan vara tider när vi har det svårt och när vi utmanas. Men där vi ändå får glädjas över det som Jesus ger oss. Och vem vi är i honom. Vi behöver känna vår tid. Och någonting blir för mig mer hoppfullt när jag vet att det är inte bara förebedjare här som ber för mig. Kanske någon släkting, kanske föräldrar, kanske någon kompis. Utan att Jesus själv ber för dig och för mig. Jesus överprästerliga förbön. Och han ber att vi ska bli bevarade. Det är någonstans som att han inleder med. Vi väntar lite med att gå in på de här punkterna. Men som att han inleder med en väldigt stor medvetenhet om att i den här världen får vi lida. I den här världen kan det hända att vi absolut inte blir bevarade i vår tro. I den här världen, även om vi vill ha med Jesus att göra, så förblir vi kanske ändå inte hos honom. För att det är en ömsesidighet. Vill vi förbli hos honom så kan vi förbli hos honom. Men om vi vill något annat, om vi drömmer om något annat än att stanna kvar i hans kärlek, då kan vi göra också det. Det är som en öppen inbjudan. Förbli i mig så förbli jag er. Nu har jag inte heller den här på skärmen, men jag ska läsa den för er. Johannes 17. Så säger Jesus så här. Nu kan du antingen slå upp det på din telefon i din pappersbibel eller blunda en stund och lyssna till Jesu egna ord i Johannes 17. När Jesus hade sagt detta lyfte han blicken mot himlen och bara: Far, stunden har kommit, förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och att den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. Det var dina och du gav dem till mig. Och det har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du har gett mig kommer från dig. För jag har gett dem det ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. För det är dina. Allt mitt är ditt och allt mitt är ditt. Och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig. Så att det är ett, liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utan fördärvets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen. För att deras hjärtan ska uppfyllas, vara uppfyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen, i ditt ord. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också det ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att alla ska vara ett, och att det ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig, och den härlighet som du har gett mig, har jag gett till dem för att det ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att det är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Och far, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige far, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och jag ska göra det känt för att kärleken som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Amen. Det finns säkert väldigt mycket att säga om det här. Och jag valde inte det här för att det här var min kanske lättaste att tala om just idag. Men jag skulle vilja lägga ut några punkter från det här. Vad är det Jesus egentligen ber för oss? Jag vet inte vem som sagt ber för dig. Och hur, om du tycker att kanske det inte finns någon som ber för dig. Är det någon som bryr sig om dig? Och samtidigt så har vi Jesus själv som ber för dig. Det är ganska stort, eller hur? Vem bryr sig om mig? Ja, Jesus bryr sig om dig. Räcker det? Om bara en skulle bry sig om dig. Räcker det att det är Jesus som är den ena som bryr sig om dig? Sen med det sagt så ska vi bli ännu bättre på att be för varann. Med varann, för varann. I olika situationer. Ibland kanske fråga varann. Fråga den som ser ut att kanske behöva det, som sitter kvar en stund. Eller säger bara ensam ut. Finns det något? Kan vi prata om något? Kan jag få be för dig? Men även om du inte har någon människa som ber för dig, så har du Gud själv som ber för dig. Och så här avslutningsvis så ska jag bara lyfta fram några saker. Och det första är, i början av Jesu bön, han lyfter blicken till himlen. Och så ber han till sin far. Far, stunden har kommit, förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor. Det här känner vi igen från missionsbefallningen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden, säger Jesus. Allt utgår från att Jesus har makt. Och han har inte bara makt som, jag har kanske också viss makt just nu när jag står här idag. Han har inte bara makt som någon som är politiker eller makt som en som är förälder över sitt barn. Utan han har all makt. Och han har inte bara all makt över någonting vad som helst. Utan all makt att ge evigt liv. Vem kan ge evigt liv? Jesus kan ge evigt liv. Och vad är evigt liv? Jo, evigt liv är att lära känna den sanna guden. Hur kan jag få evigt liv? Jo, genom att lära känna Gud. Hur kan jag lära känna Gud? Jo, genom att lära känna Jesus. Men hur kan jag lära känna Jesus? Jo, genom att lägga mitt hopp till honom. Ge mitt liv till honom. Påbörja en liksom vandring, en relation. Börja följa honom. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så att följa Jesus, det är att följa hans ord. Jesus är ordet. Och det är den, att lära känna den enda sanna guden. Vi har ju en monoteistisk tro. Vi tror inte på många gudar, vi tror på en gud. Och vi tror att vår gud, att Jesus är den enda sanna guden. Jesus är enda vägen till Gud. Kanske inte populärt att säga i alla sammanhang. Men det är ju ingen vits att bekänna sig till den kristna tron. Om inte vi kan bekänna att vi tror på en gud. Då har vi ju någon härlig social klubb som väldigt oklara med vad vi faktiskt tror på. Vi tror att Jesus är Gud, att Jesus är vägen till Gud. Den enda vägen till Gud. Jesus ber för oss att vi ska bli bevarade. Att ingen går förlorad. Jesus ber för dig att du ska vara nära honom. Och att han får vara hos dig. Och Jesus vill fylla våra hjärtan med sin glädje. Då blir frågan, vad är hjärtat fullt av? Är det fullt av någonting från honom eller är det fullt av något annat? Det här är konstigt. Jag har andra punkter här än i mina anteckningar. Ja, de är också bra. Jag har skrivit dem själv så det är nog egen mocka. Han säger att, jag hade inte menat det, att vi är kvar där vi är. Han säger att nu ska vi se. Nu kommer jag till dig, men jag säger det här medan jag är kvar i världen. Nej, nu missade jag det där. Jag hittar inte det jag skulle säga. Men hur som helst, han kallar inte oss bort från världen. Han kallar oss till världen. Men inte att vara som världen, men vi är i världen. Just det här var det. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Alltså någonstans, det är helt enkelt Jesus. Det är inte alltid så enkelt. Men därför behöver vi hålla oss till det enkla. till att bli lite mer hela, lite mer enkla i vår tro och ha lite mer Jesus i vår liv. Helt enkelt Jesus. Det vackra här tycker jag är att han säger att jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer komma till tro genom deras ord. Alltså Jesus ber redan nu för de människor som kommer komma till Jesus genom ditt liv. Jesus längtar efter de människor som kommer få komma till honom. Och inte bara till en gudstjänst här, utan få komma hem till honom. Kanske någon får komma hit. Kanske någon får liksom döpas till Kristus och vi får jubla. Men framförallt komma till honom. Genom ditt liv. Och Jesus vill låta oss se hans härlighet. Och så säger han slutligen att den kärlek som Gud har älskat sin son med, samma kärlek ska finnas i oss. Och summan av det här, helt enkelt Jesus, det är att det brustna och det krångliga, som jag ofta är, som du ofta är, som mänskligheten ofta är, att det får gå till det hela och det enkla hos Jesus. Att det bristfälliga, och det är också bra citat, från bristfällig komplicerad mänsklighet till en helhet, helt enkelt Jesus. Det är det Jesus säger, han förblir i mig. Kom till mig, stanna hos mig. Vi hoppar över lite i Johannes 16, men här står ju om den helige ande. Att när han kommer, sanningens ande, ska han leda er in i hela sanningen. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Har vi svårt att hålla fokus på Jesus, be att den helige ande hjälper oss att peka på Jesus. För det är vad den helige ande gör. En brusten och syndig mänsklighet som möter en helig, fullkomligt perfekt Gud genom Jesus. Och det här liknar väldigt mycket det som Paulus skriver i jag tror andra Korintherbrevet. Vi kan ta nästa bild. Nej, Galaterbrevet. Fick lite bråttom här idag. Det är något som har trillat bort hit och dit. Okej, så här säger han. För min del har jag aldrig varit stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst med jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller omskuren. Det viktiga är att vara en ny skapelse. Alltså att gå från den här brustna mänskligheten. Vi är kallade att vara kvar i världen. Vi kommer inte fly bort och försvinna till himlen direkt till att bli frälsta. Vi är kvar i världen. Men med en annan verklighet i vår verklighet. Det viktiga är om vi är en ny skapelse. Har Jesus fått göra något nytt i dig? Är det som syns i våra liv, och det här säger jag lika mycket till mig själv. Är det som syns i ditt liv helt enkelt Jesus? Eller är det mest en brustenhet, en bristfällighet? Och det har vi. Vi är människor, vi är kvar på ett sätt i det trots att vi är frälsta. Men får det bli lite mer helt enkelt i Jesus. I andra Korintherbrevet så står det att om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud som har försonat sig själv med oss. Är det kanske det Jesus säger när han pratar om att han också ber för dem som ska komma till tro genom oss? Att vi får försona människor i en brusten verklighet, i en brusten värld. Försona relationer, bygga broar där det inte finns broar. Skapa liksom helhet där det finns brustenhet. Visa på en enkel väg, ganska svår men ändå enkel, till Jesus och med Jesus. Och bland alla andra svar på alla möjliga frågor om hur man ska fördela det som vi läste i början. Fördela pengar med sin partner hit och dit. Och, så kanske man ändå får hålla det till det enkla. Hålla det till det Jesus talar om. På olika sätt. Bygga sitt liv kring Jesus. Hos Jesus. I Jesus. Förbli hos honom. Varför? Jo, för att glädjen ska få vara i oss och den glädjen ska få bli komplett, perfekt, fullkomlig. Det tycks vara liksom Jesu vilja för oss väldigt många gånger. Nu har ni det också svårt, men jag ska se er igen och era hjärtan ska glädjas. Wow. Jag läste ett citat av någon psykolog här på min Instagram häromdagen. Och hon sa det bara kort och gott att prata, låt ditt liv få prata. Inte få prata från dina öppna sår utan få prata från en plats av helande. Alltså absolut, vi kan prata om det som har varit, vi kan prata om det som är tufft och vi ska göra det. Men tänk om våra liv ännu högre skulle få tala från det som är på gång att bli helt. Vi kanske inte är hela, vi kanske inte är, vi är en ny skapelse, men Gud håller också på med något. Det är inte klart ännu. Tänk om vi skulle få tala med våra liv utifrån att det helt enkelt handlar om Jesus. Det är någonting som håller på att bli mer helt. Våra liv håller på att fokuseras och peka lite mer mot Jesus. Tänk om det skulle få bli vår bön. Från bristfällig komplicerad mänsklighet till helt enkelt Jesus. Vi ska be tillsammans. Ni kan ställa er upp och så ska vi lovsjunga här mot slutet. Och förbönsplatsen kommer vara öppen. Så om du vill ha någon som ber för dig. Gud älskar dig och Gud ber för dig. Men vi är också en församling och han kallar oss att vara en enhet. Att knyta an till varandra. Att vara en församling och där betjänar vi varandra. Och vi hjälper varandra och vi uppmuntrar varandra och vi ber för varandra. Så vill du ha någon som ber för dig idag så kom fram till förbön här strax. Förebedjaren kan komma fram. Men låt oss bara be tillsammans för det här och att vi skulle få bli kvar hos Jesus och att våra liv skulle lite mer få handla om det enkla i att leva med Jesus. Så Gud, vi kommer till dig den här stunden. Tack Fader för att du känner oss var och en. Du vet vad vi går igenom, hur vår vecka har varit, hur våra liv är just nu. Om det är kaotiskt, om det är totalt brustet, om det är hoppfullt, om vi fokuserar och drömmer om framtiden eller om vi har gett upp. Gud, du känner var och en och du vet var vi rör oss.